Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Tack Fader för att vi får tillhöra dig. Tack för att du har öppnat en väg till den djupaste gemenskap med dig genom Jesus Kristus. Tack för att ingenting kan skilja oss från din kärlek i honom. Varken nöd eller ångest. Inte fara, inte död. Inga makter i himlen och på jorden. Ingenting kan skilja oss från din kärlek. Vi får tillhöra dig. Jag ber Herre om din andes ljus just nu över oss. Lys upp våra hjärtan. Öppna ditt ord för oss och låt oss få ta emot din vägledning och undervisning. Oavsett om vi har gått länge med dig eller om vi fortfarande inte vet om det är en grej att gå med dig. Att vara kristen. Så ber jag, öppna ditt ord för oss. Öppna våra hjärtan för dig. I Jesu namn. Amen. Ett nytt liv är överskriften för den här predikan. Och det är, vi är mitt inne i en serie, en ganska lång serie, där vi går igenom hela Efesierbrevet. Det är ett av de breven som Paulus har skrivit. Paulus som först förföljde kyrkan såg till att också döda de kristna för att han ansåg att det var en sån farlig samhällsomstörtande rörelse. Tills han själv fick ett möte med Jesus och insåg att han har varit på helt fel väg. Övertygad om att han var på rätt väg, inser han att han var på helt fel väg. Vänder om och får ett nytt liv. Och sen ägnar han resten av det livet åt att dela det med andra. Och sen när han har gjort det, planterat församlingar runt om, runt Medelhavet, så fortsätter han att skriva till dem. Och skriver om det här livet. Håll nu fast vid det här nya livet som ni har upptäckt, det här mötet ni har fått med Herren. Och så skriver han i Efesierbrevet och vi har fått ett antal söndagar här nu höra om hur han skriver där om att Gud har förutbestämt oss att tillhöra honom innan världen skapades. Från begynnelsen så har det varit Guds plan att möta sin skapelse, att inte lämna den åt sitt öde. Han skriver om att frälsningen, räddningen kommer av att vi tror på honom. Vi kan inte rädda oss själva. Det finns inga gärningar som kan göra det. Vi kan inte rycka oss i kragen och få tillgång till det, utan det är bara nåd. Sen följer ett liv där Gud har förberett goda gärningar, ett nytt liv, ett gott liv. Och så skriver han om gemenskapen som möjliggörs av det här, försoningen. När vi försonas med Gud, då får vi också kraft att förlåta varandra och försonas med varandra. Vi är ett i kyrkan som kallas för Kristi kropp. Och så fortsätter den här nu. Det är massor med avsnitt hittills i texten som vi har läst som inleds med därför. Och här kommer ytterligare en sån. Alltså det som kommer nu har sin grund i det som vi redan har läst. Så har ni missat det så gå in på vår YouTube-kanal eller vår hemsida och så kan ni få till det. Eller åtminstone läs Efesierbrevet från början. Nu kommer vi in i kapitel 4 och vers 17. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs så att det blir till glädje för de som hör det. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Har därför inget med dem att göra. Jag varnar er därför i Herren, så inleder Paulus det här stycket. Och så kommer, jag försökte räkna efter, 22 stycken exempel på saker som Paulus menar att församlingen i Efesierna ska akta sig för eller sluta med. Eller exempel på sånt som inte hör till ett gudalikt liv. Han säger att jag varnar er i Herren. Det säger Paulus lite då och då när han vill understryka någonting. Att nu är det inte bara jag som tycker någonting här. Utan i Herren så varnar jag. Paulus som länge har studerat Guds ord och hela sitt liv som är genomsyrad av det. Vet vad som ligger på Guds hjärta. Men han vet också vad som inte behagar Gud. Som leder till, inte bara till att vår syn på Gud grumlas utan också vår syn på oss själva och på varandra och som bryter ner. Och så skriver han här till församlingen Efesus som alltså är hedningar alltså som är icke-judar men som har fått komma till tro på den Gud som judendomen predikat i tusentals år. Och så säger han, lev inte på hedningarnas vis. Alltså så som ni tidigare levde. Det finns två sätt att leva, mer eller mindre, enligt Paulus. Det är med Gud eller utan Gud. Det är ganska binärt på det sättet. Det är liksom antingen eller. Sen så kan det se väldigt olika ut, livet med Gud. Och ett liv utan Gud kan också se väldigt olika ut. Men det är de här två sätten vi har att förhålla oss till Gud genom livet. Vi kan få vara lika honom eller så är vi inte lika honom. Vi kan få leva efter hans vilja eller så lever vi inte efter hans vilja. Och det menar Paulus är i själva verket ett avguderi. Alltså då har vi har alltid någon Gud vi tjänar. Antingen så tjänar vi Gud, den enda som är Gud. Eller så blir det avgudar vi tjänar oss. Oavsett om det är oss själva vi gör till avgudar. Eller andra saker eller andra andemakter. Varför varnar då Paulus Efesierna och i förlängningen oss som har fått tag på det här nya livet? Jo, det är för att det finns uppenbarligen risk för återfall. Det finns ett allvar genom livet, en kamp. Vi får, Paulus har lagt grunden här i 3,5 kapitel. Om vilken fantastisk grund som är lagd. Gud som har gjort allt för oss. Öppnat vägen. Givit oss ett nytt liv i Kristus. Inbjuder oss till ett liv i frihet. Så lev då det livet och vänd inte tillbaka till det ni faktiskt vet. Bryter ner det som skymmer sikten för er. Okej. Så vi kan leva med Gud eller utan Gud. Men är det så enkelt att det är med eller utan? Är det bara då ett ont liv eller ett gott liv? Det är såklart uppblandat, det vet vi. Det finns. Och Paulus skriver också om det i ett av sina andra brev, Romarbrevet, om en naturlig lag som finns nedlagd i hela skapelsen. Också den som aldrig har hört talas om Bibelns Gud vet ändå någonstans instinktivt vad som är rätt och fel. Väldigt grundläggande. Det finns en spegelbild av skaparen i skapelsen med moral. Vi har fått förnuft, insikt. Vi har olika karaktär att stå upp för det, såklart. Det finns någonting i det. Och på samma sätt är det också i det nya livet som kristen. Så, och det är därför Paulus skriver så här. Ja, så om någon märklig anledning så är inte synden borta. Vi har fått ett nytt liv. Vi har fått befrielse. Ett hopp. Och samtidigt så kommer den där synden tillbaka. Vi lever som en ny människa och ändå så finns det något som Paulus kallar för den gamla människan som följer efter som en dödens kropp. Och så finns det då den här kampen mellan det gamla livet och det nya livet. Mellan ett liv i mörker, där synden förmörkar vårt hjärta. Får oss att misstro Gud igen. Får oss att misstro oss själva. Och får oss att misstro andra. Så lägg då bort det. Ni har ju blivit iklädda, den nya människan. Ni har blivit lika Gud i Kristus. Och så får vi föra den här kampen. Och det är som en kamp med nästan som två olika fronter. Vi har dels det som är våra egna begär och frestelser. Det som vi vet är fel. Det handlar inte om okunskap. Och ändå så lyckas vi inte få bukt med det. Om det så är beroenden eller beteendemönster, karaktärssvagheter. Saker som sitter i sedan gammalt. Så får vi kämpa där. Och vila i att vi har nåd och förlåtelse. Men vi får också ta emot helande. Men så finns det också en annan front som kanske är, jag vet inte, värre. Och det är när det kommer till vår ovilja. Det är en sak att kämpa med saker som jag vet är fel och vill också förändra. Ja, då är det på ett sätt enkelt att överlämna det åt Herren. Vi får dela det med varandra och dela kampen. Men så finns det också det här som jag inte ens vill lämna. Det som jag försöker hitta orsaker att rättfärdiga. Nej, men det är väl egentligen inte. Jag kanske ändå kan kvala in som Guds vilja. Är det så tydligt? Och därför så behöver vi få föra den här kampen i ljuset av Guds ord, men också tillsammans. Ni är delar i en kropp, skriver Paulus. Det här är ingenting som vi, en kamp som vi för ensamma. Vi behöver bära varandra, som vi har hört tidigare. Och jag tror att det här är också någonting som kommer av en yttre press. Jag tror att kyrkan alltid har varit frestad att att inte avvika för mycket från sin samtid. Och kanske, jag vet inte, men kanske ännu mer i det som har blivit i alla fall svensk kultur. Vi har ganska mycket konsensuskultur. Det finns andra länder, kulturer där det är mycket, mycket snabbare till debatt. Jag vet inte om ni har sett parlamentsdebatter från andra länder ibland. Det kan vara betydligt vildare. Och i Sverige så håller vi tillbaka lite. Men då blir det också ännu mer utmaning att avvika eller uppröra. Och vi finns, har funnits i en lång tid i västvärlden, i alla fall i kyrkan, där vi har längtat efter att bli kulturellt relevanta. Men med det kommer också frestelsen att då slipa bort sånt som sticker och som inte passar in. Och så försöker vi hitta sätt att ändå kanske foga in det under Gud. Vi har ibland i oss en ovilja att bara överlämna åt Herren det vi inte förstår, det jag inte kan ställa upp på. Så försöker vi förändra Gud istället för att se att jag behöver förändras. Och i det så förlorar vi kanske också relevansen. I ett jagande efter att vara kulturellt relevant, att vara, visa att kyrkan är helt normal. Kyrkan är väl inte normal? En institution som har funnits längre än något annat i princip. Överlevt av förföljelse, kastat flera diktaturer omkull utan våld. Befriat människor från allt möjligt genom historien. Och det gör den bäst när den inte ängsligt anpassar sig utan istället håller sig till Guds ord och överlämnar allt åt Herren. Och för något år sedan så läste jag en krönika, eller vad man ska kalla det, från en amerikansk reporter som skrev utifrån att det då har varit trasigt i ett gäng amerikanska kyrkor, pastorer som har varit otrogna och som har misskött sig på olika sätt, och flera kyrkor som är i kris. Den här rapporten skriver att jag är inte kristen, men jag trodde att kyrkan skulle stå för något annorlunda. Men det jag ser i de här kyrkorna är ju ett försök att ängsligt vara så hipp som möjligt utifrån den rådande trendigheten i amerikansk kultur. Det är väl inte så konstigt att det leder till det här. För det är det här vår kultur leder till. Och jag har redan provat det här. Jag har redan provat dyra klockor, fina kläder, status. Jag ser att det är tomt. Om ni som kyrka påstår att ni har något annat att erbjuda, varför gör ni inte det då? Och så behöver en amerikansk reporter som inte är kristen tala om för kyrkan om hur hon kanske bäst gör sitt uppdrag. Jag tror att det är så att utan Jesus så blir vår blick mörk. Vi förstår inte Gud, vi förstår inte oss själva, vi förstår inte varandra. Men om vi i tron överlämnar våra liv till Jesus så kan det ge hopp. En framtid utan mörker. Att vi får gå från mörker till ljus, från ett gammalt liv till ett nytt liv. Och vi lever i den spänningen. Vi ska få sjunga en sång om det, och sen så ska vi få avsluta predikan efter det.
Från mörker till ljus, en ofattbar gåva att räddas av Guds egen son. Köpte oss fria från mörker till sitt ljus. räddas av Guds egen son. Han öppnar en väg till vår fader. Han köpte oss fria från mörker till sitt ljus. Tack min Gud. Tack min Gud. Tack min Gud för att du älskar mig.
Utgångspunkten är densamma för alla människor. Vi har vår synd, vi har vår ondska, vi har de saker som vi kämpar med. Och grunden är densamma för alla människor. Att Gud älskar oss, älskar var och en av oss. Paulus skriver på ytterligare ett ställe att Gud dog för oss. Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det är alltså inte så att Gud älskar oss först när vi har fått ordning på livet. Eller att han, det är han som föregår. Han älskar oss. Därför utgav han sin enda son. För att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Paulus skriver här i Efesierbrevet, jag läste det. Ni har iklätt er den nya människan. Ni är iklädda Kristus. Det är alltså det som syns. Det är det Gud ser, ett Kristuslikt liv. Så lev då på det sättet. Jag vet inte om ni har tänkt på det, att hur jag är klädd, det påverkar mig. För mig är det så i alla fall. Det påverkar mitt beteende. Jag minns en gång i lågstadiet någon gång. Vi hade ärvda kläder. Mamma hade någon vän med äldre barn och så fick vi en sopsäck lite då med full med kläder. Men så fick jag i tvåan gå till JC i Kina och köpa nya kläder. Och det var sådana baggy byxor och luvtröja. Kära någon var rak i ryggen jag var när jag kom till skolan. Jeansjacka var det också, vill jag minnas. Det gör någonting. Men, eller tipset om Man ska ta ett tufft telefonsamtal på jobbet hemifrån. Ja, men sitt inte i morgonrocken och gör det, utan klä upp dig som om du var på det där mötet och mötte chefen eller vad det nu kan vara. Och så märker man hur det gör någonting med en, bara att hur jag ser ut, hur jag har klätt mig. Och det är då väldigt grundläggande ytligt, men kanske kan användas som en bild för det här. Det som liksom avgör min kvalitet, det är inte vad jag lyckas med eller vad jag kan leva upp till. Det som avgör min kvalitet, det är att jag är älskad av Gud. Därför har han sänt sin son så att jag kan få bli iklädd honom. Och så är det min utgångspunkt. Jag får ha på mig de här kläderna. Ah. Jag är ju Kristuslik. Jag är ju gudalik. Ja, men då vill jag ju också leva så. Då vill jag ju att det speglas i mina tankar, mina ord, mina handlingar. Och när jag inser min egen oförmåga, ja, då vet jag vart jag vänder mig med det. Ja, till honom som har gett mig detta. Först och främst så är vår identitet Guds barn. Det är därför Paulus kan skriva så. Bli hans efterföljare. Ni är ju hans barn. Vi blir alltså inte färdiga med efterföljelsen och lärjungaskapet. Men vår identitet, den är färdig från början. Utgångspunkten är färdig. Statusen, eller om man ska kalla det, inför Gud, den är färdig och full. Guds barn. Iklädda Kristus. Och så är vi kallade till ett Kristuslikt liv. Ett nytt liv. Det som har varit, även om det finns kvar och påverkar mig och i olika tider utgör en kamp för mig, så är det inte det som är min identitet. Jag har en annan identitet, och utifrån den så får jag kraft att också hantera de här sakerna. Gud har älskat oss först, och därför kan vi också älska honom. Därför så vill jag som kristen nu också leva gudalikt. Och när jag upptäcker att jag inte vill det, då vill jag ändå vilja det. Gud, hjälp min otro, hjälp min ovilja. Och så har vi fått förmågan att föra den kampen. Att leva det här livet i efterföljelse, det är inte någonting som Gud då lämnar oss i. Utan han är med oss i det. Han har gett oss Guds ande genomgående. I Efesierbrevet talar Paulus om anden som försmak, som sigill, som är borgen för det här hoppet. Med andens kraft så kan vi få fortsätta då lägga av det här gamla. Få utgå ifrån det här nya livet så att vi inte bedrövar Guds ande. Och så kan vi få kraft till att göra upp med saker som vi tidigare trodde var hopplöst. Vi kan få kraft att få be för människor och befria dem också från saker som mänskligt sett borde vara kört. Ibland kan det vara ganska dramatiska saker, ibland så kan det vara en väldigt stillsam bön. Ett mörker som bara lättar över en människas liv. Och så är det också i gemenskapen. Det kristna livet kan inte levas ensam. För Paulus, för Nya Testamentets författare och alla personer vi möter genom Bibeln, så hade vår tids individualism varit fullständigt främmande, otänkbar. Det är så självklart för de första kristna att tron, det är någonting vi lever i tillsammans, något gemensamt. Ja, jag behöver lämna mitt liv i Guds händer. Men i det ögonblicket jag gör det, då blir jag också inlemmad i en trosgemenskap av syskon. Man blir familj. Nej. Jag ville du var här. Ja, du får vara hos mamma en liten stund till. Och så är det också så att jag är familj, inte då bara med biologiska barn eller, utan jag är familj med alla de som tror. Vid ett tillfälle så kommer Jesu lärjungar och säger till dem att din mor och dina systrar och bröder söker efter dig. Och han står och betjänar människor i förbön och sådär. Och så säger han, vem är min mor? Vem är mina bröder? Vem är mina systrar? Och de här människorna som lyssnar till Guds ord och handlar efter dem, det är min mor, mina bröder, mina systrar. Det finns en djup gemenskap som vi kan få del av när vi beslutar oss att lägga våra liv i Jesu händer och ta emot honom. Och i det så har vi kanske det främsta verktyget för att leva då i efterföljelse. Vi får del av kyrkans samlade erfarenhet av att hantera allt. Du tänker kanske att du är ensam i din kamp. Du står inför ett trosproblem eller en synd eller vad som helst som du nog är den första eller den enda som har. Våga dela det med andra kristna. Du kommer se att det är många som har stått i precis det i historien och också här och nu. Och så får vi dela kampen att leva ett gudalikt liv tillsammans. Vi har bikt att få komma och bekänna sin synd. Jag och Magnus finns alltid tillgängliga för det. Det är bara att höra av er. Vi har det goda samtalet med varandra. Det finns en sån frihet i att sätta ord på det som jag går och bär på i min ensamhet. Ibland så bara försvinner det så fort jag vågar dela det med någon annan. Det är som att man sticker hål på en skugga som bara lättar. Ibland så behöver man få ta den kampen tillsammans. Jakob, Jesu bror, skriver om det i sitt brev. Bekänn era synder för varandra. Han förutsätter att vi vill leva ett gudalikt liv, han också. Men han förutsätter också att det fortfarande finns synder att bekänna. Det är inget hot mot det kristna livet att det finns synd. Därför fortsätter vi att bekänna dem. Därför att vi vet att jag är Guds älskade barn. Ja, och då är ju det här inte något jag vill ha. Då får vi lämna det till Herren. Därför behöver vi den kristna gemenskapen. Vi behöver också inte bara detta att få sjunga tillsammans och få be tillsammans. Utan vi behöver också den mindre kristna gemenskapen. Några stycken som kan bli våra vänner och som vi kan göra just detta med. Det finns olika former för det, men ett sätt som vi konkret erbjuder som kyrka är med hemgrupper. Som regelbundet träffas och som man får vara en del av gemenskap och också få dela då vandringen. Över lång tid få följa varandra och få dela livet, få dela bönen med varandra. Det är vår uppgift som kyrka, som kristna, att göra det här tillsammans. Det finns ingen annan väg. Människan är skapad för gemenskap med Gud och med andra människor. Det ligger i vårt DNA. Så om du upplever att du står ensam, om du är kristen eller inte, spelar ingen roll. Vi har sagt som kyrka att vi vill erbjuda en gemenskap. Det finns i olika former, men jag vill verkligen säga det. Ta vara på det. Ta vara på den möjligheten. Så ser vi till att det finns gemenskap för den som söker det. Därför att det är vad Gud vill. Gemenskap med honom. Och vi bär den gemenskapen tillsammans med varandra. Och så får vi se att det leder till ett nytt liv som förnyas gång på gång. Där sätter vi punkt för det och så ber vi tillsammans.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.